4 januari 1989.
Afton, det här är aktuellt ikväll. USA-flyg sköt ner 2 libyska stridsflygplan över Medelhavet. Spänningen stiger i området och Libyen kräver krismöte i FN. Ja, Libyen krävde ikväll att FNs säkerhetsråd ska inkallas till ett krismöte med anledning av den amerikanska nedskjutningen tidigare idag av 2 libyska stridsflygplan över Medelhavet. Kravet framfördes av Libyens vice FN-ambassadör i New York.
To the president of the Security Council, a letter from the Libyan government asking that the Security Council will meet urgently to discuss this aggression of the United States force on 2 reconnaissance Libyan planes were on their routine duty. They were attacked and were shot down.
What was the Libyan reaction to this U.S. investigation?
We condemn it, and this is our position. We condemn this aggression.
Libyen antar den amerikanska utmaningen med en egen utmaning. Ja, så kommenterar den libyske ledaren Muammar Gaddafi i nedskjutningen. Även om USA är en stormakt och överlägset till sjöss och i luften så kommer vi att besegra amerikanerna på marken. Där väntar vi på dem, sa Gaddafi. USA motiverade nedskjutningen med att de libyska planen hade tydliga fientliga avsikter medan Libyen betraktar den amerikanska attacken som överlagt. Bakom den här dramatiska händelsen ligger ett långt nervkrig mellan USA och Libyen som bland annat handlat om en ny fabrik i Libyen, en fabrik som enligt USA ska tillverka kemiska stridsmedel.
Enligt den amerikanska versionen av händelseförloppet så var 2 amerikanska plan av typ F-14 från hangarfartyget John F. Kennedy på patrulluppdrag utanför den libyska kusten. Plötsligt flög 2 libyska jetjaktplan av typ MiG-23 rakt emot dem i hög hastighet och med aktiverat målradar. De amerikanska planen öppnade då eld och sköt ner de libyska. Innan de amerikanska piloterna återvände till hangarfartyget så såg de att 2 fallskärmar singlade ner från himlen. De amerikanska planen återvände oskadda till John F. Kennedy. Enligt den libyska varianten var de 2 libyska planen på patrullflygning då de helt oprovocerat angreps och sköts ner av de amerikanska planen. Dagens flygstrid var den 3:e militära sammanstötningen mellan USA och Libyen sedan 1981. Den allvarligaste incidenten inträffade då hangarfartygsbaserat amerikanskt flyg den 15 april 86 gick till anfall mot Libyens huvudstad Tripoli och andra mål i landet. Attacken hade beordrats av Vita huset som ett svar på Libyens påstådda inblandning i ett bombattentat mot en nattklubb i Berlin som frekventerades av amerikanska soldater. Dagens intermezzo har föregåtts av flera amerikanska varningar till den libyske ledaren Gaddafi som påståtts uppföra en anläggning för tillverkning av kemiska vapen ett 60-tal kilometer söder om Tripoli. Libyen har hävdat att den aktuella anläggningen är en läkemedelsfabrik, men USA har vägrat att godta den förklaringen. Enligt amerikanska uppgifter har Libyen byggt anläggningen med hjälp av några västtyska företag. Så sent som igår antydde USA att produktionen av kemiska vapen i anläggningen var igång, även om den skulle förbli obetydlig utan ytterligare utländskt tekniskt bistånd.
These 6 fleet ships and aircraft were operating in international waters and international airspace at the time of the incident and pose no threat to Libya. These routine operations are of the same type that have been conducted in the same area many times in the past. The 6 fleet operations had no connection whatsoever with Libya's newly constructed chemical facility. These operations, which were conducted over 600 miles northeast of the plant, and the plant is right down in this region here, so you see where the carrier is, some 600 miles away, had nothing to do whatsoever with that plant. We now consider this matter closed.
Men här är de allra senaste reaktionerna från USA ikväll, förmedlade av vår USA-korrespondent.
Trots alla officiella förnekanden kopplas USAs militära aktivitet utanför Libyen nu ihop med Libyens nya fabrik för kemiska vapen. Utrikesdepartementet säger att hangarfartyget John F. Kennedy är på rutinuppdrag utanför Libyens kust och förnekar bestämt förberedelse för en militär attack mot den kemiska fabriken. Även Pentagon förnekar förberedelse för en attack av den typ USA utförde 1986 då huvudstaden Tripoli bombades som hämnd för en terroristattack. Den officiella bilden är att de libyska planen uppträdde hotfullt och därför sköts ned. Men uppgifter ikväll säger emellertid att USA redan tidigare diskuterat Libyens vapenfabrik med sina allierade. Och president Reagan understryker särskilt att han inte utesluter en attack mot fabriken. Vapenfabriken kommer att diskuteras med NATO-länderna vid mötet i Paris som börjar på lördag.
Och där i Paris kommer också den svenska utrikesministern Sten Andersson att vara.
Och så den 5 januari 1989.
Det brittiska utrikesministeriet sa igår att det har information om att det finns en nybyggd fabrik för kemiska stridsmedel i Libyen. Detaljer om en sån fabrik lämnades också av libyska oppositionsmän i brittisk TV igår kväll.
Polen bygger kärnkraftverk i närheten av svensk territorialvatten. 5 januari 1989.
Det började byggas 1982 och då var kostnadsberäknat till 110 miljarder zloty eller cirka 1,5 miljarder svenska kronor. Nu är man uppe i svindlande summor. Det talas om över 100 miljarder. Det lär inte räcka med det när verket småningom står klart. Det ska byggas färdigt, säger myndigheterna, även om kärnkraftsmotståndarna också av ekonomiska skäl tvivlar och hoppas. Under de 7 år som gått sedan bygget startade har man bara hunnit med att gjuta bottenplattorna. Det har gjorts flera gånger. Cement som används är så dålig att plattorna vittrar sönder eller spricker. Under långa perioder ligger arbetet helt nere. Det finns inte byggmateriel, bland annat brist på cement. Innan beslutet fattades att verket, det rör sig om 4 aggregat på vardera 434 megawatt, sammanlagt 1736 megawatt. Innan det beslutet fattades att det skulle placeras i Sarnowitz, gjorde geologiska institutionen vid universitetet i Gdańsk en grundundersökning. Den undersökningen har gömts undan. För 3 år sedan beordrade dåvarande premiärminister Messner en ny undersökning efter protester från kärnkraftsmotståndarna. Den är klar sedan 2 år men får inte offentliggöras. Och arbetet med Polens första kärnkraftverk, det går vidare fast i snigelfart.
6 januari 1989.
Det amerikanska försvarshögkvarteret Pentagon lät i natt amerikansk television ta del av ljud- och videoband från luftstriden mellan de amerikanska F-14-planen och de libyska MiG-23-planen i förrgår. Banden anses visa att de båda libyska planen var beväpnade och att amerikanerna sköt ner dem i självförsvar. Libyen har hela tiden hävdat att MiG-planen var obeväpnade och den libyske FN-ambassadören krävde i natt i FNs säkerhetsråd att den amerikanska nedskjutningen ska fördömas.
Libyen hävdar ju att konflikten med USA grundar sig i de amerikanska anklagelserna om att Libyen skulle ha byggt en fabrik för stridsgas utanför Tripoli. En kontroversiell fråga som säkert också blir en av de större debattämnena vid en konferens i Paris som inleds imorgon och som handlar just om kemiska vapen. Titti Nylander rapporterar från Tripoli.
Libyen väntas utnyttja Pariskonferensen om kemiska stridsmedel för sin diplomatiska offensiv som inleddes omedelbart efter onsdagens amerikanska nedskjutning av 2 libyska stridsplan. Efter den incidenten har Libyen agerat intensivt på det diplomatiska planet med en hel del framgång. Stödet från övriga arabstater till exempel har varit starkare den här gången än efter den amerikanska bombattacken våren 1986. Det visar sig tydligt att Libyen nu vill använda den senaste attacken för att vinna internationella sympatier. Och man ligger därför lågt med demonstrativa utspel. Överste Kaddafis och andra officiella reaktioner har varit oväntat milda. Man erkände till exempel omedelbart att nedskjutningen hade skett över internationellt och inte över libyskt territorialvatten. Överste Kaddafi vill till varje pris undvika en konfrontation med USA. Det är det intryck alla bedömare har här. Libyens ledare är mån om att inte störa den förnyade popularitet han har fått i landet i takt med att en rad liberaliseringar har införts. Kaddafi har också på många sätt ändrat sin framtoning från revolutionär officer till statsman, och han har återvunnit mycket av sin respekt i arabvärlden och i Afrika. Men även om han inte vill ha en konflikt så tror både han själv och ledningen här att en amerikansk attack är att vänta. I första hand mot den kemiska fabrik där president Reagan påstår att Libyen planerar tillverkning av kemiska stridsmedel. Officiella massmedier här antyder att ett amerikanskt angrepp kan bli av ett ännu mer omfattande slag, och libyerna i huvudstaden Tripoli är rädda. Även om man inte alls märker den panik som rådde här efter det tidigare amerikanska bombanfallet mot huvudstaden. Titti Nylander, Tripoli.
Vi ska höra mer om Parismötet nu, om de kemiska vapnen som alltså inleds imorgon. Det är ett hundratal länder som är representerade i Paris, varav hälften på utrikesministernivå. Bo Karlström berättar mer om samtalen.
Mötet i Paris har kommit till på förslag från president Reagan. Tanken är att det ska fungera som en knuff framåt för förhandlarna i Genève, som i 17 år försökt komma fram till en överenskommelse om ett totalt förbud för kemiska vapen. Inte bara användningen, utan också tillverkning, lagring och utplacering av sådana vapen. Med på konferensen finns både Iran och Irak. Irak har ju anklagats för att ha använt kemiska vapen mot den kurdiska gerillan. I bakgrunden finns också nedskjutningen av de libyska planen och antydningarna om att USA planerar ett militärt ingripande mot en fabrik i Libyen som enligt amerikanerna ska tillverka kemiska vapen. Samtidigt vill man undvika att de starka motsättningarna kommer fram i Paris. Meningen är att man där ska finna någon slags gemensam linje där oron för existensen och användningen och spridningen av de kemiska vapnen uttrycks, och där man alltså stödjer arbetet mot ett totalförbud för dessa vapen. USA kommer att föreslå att FN ges utökade möjligheter att agera vid misstänkta brott mot en sån överenskommelse. Kemiska vapen, som kallas de fattigas atombomb, finns redan i 15-20 länder enligt amerikanska beräkningar, och ytterligare ett 40-tal kan lätt starta tillverkning. De största lagren finns i Sovjetunionen och i USA. Från sovjetiskt håll medger man att man har 50 000 ton, medan västexperter tror att det finns 10 gånger så mycket. USA har enligt egen uppgift 30 000 ton. President Nixon stoppade tillverkningen 1979, men Reagan återupptog tillverkningen 1987 med motiveringen att de amerikanska lagren var gamla och oanvändbara och att USA måste komma ikapp Sovjet, som fortsatt tillverkningen utan avbrott. Det finns ett avtal som förbjuder användningen av kemiska vapen från 1925, men nu vill man alltså också förbjuda tillverkning och lagring. Förbudet att använda kemiska vapen efterlevdes under andra världskriget, men sedan dess har flera länder använt sådana vapen eller anklagats för att ha gjort det. Sovjet i Afghanistan till exempel, och USA i Vietnam. Det råder där delade meningar om växtgifter som USA använde ska klassas som kemiska vapen. Vid förhandlingarna i Genève har det visat sig hur oerhört svårt det är att säga vad som egentligen är kemiska vapen, hur man ska kontrollera tillverkningen och lagringen. Det går att tillverka dessa fruktansvärda vapen med ganska enkla metoder i fabriker för andra kemiska produkter utan några större förändringar av fabriken. Sen är det lätt att återställa fabriken till oskyldig tillverkning inför en eventuell inspektion. Man kan också förvara olika delar av vapnen på olika platser. Varje del för sig är helt ofarlig, men blir ett dödande gift när de kopplas ihop. Man kan skjuta iväg giftet med praktiskt taget vilka projektiler som helst. De kemiska vapnen är indelade i olika kategorier, från de som dödar på någon minut till de som är långtidsverkande. Det finns kemiska vapen som kväver offret, det finns de som stoppar syretillförseln till blodet och de som påverkar nervsystemet. Kemiska vapen har rent militärt sett både fördelar och nackdelar. Fördelen är att man kan lamslå fienden utan att förstöra flygplatser och hamnar och så vidare. Nackdelen är att vädret kan ställa till förtret. Vinden kan driva giftet mot de egna leden.
Bo Karlström om Paris-samtalen om kemiska vapen.
Den 12 januari 1989. När tv-kamerorna för sista gången gick från exteriören med Vita huset i kvällsljus till Ronald Reagan bakom skrivbordet i ovala rummet, så fick det amerikanska folket återigen höra det optimistiska budskapet om hur USA har förändrats under 8 Reagan-år.
The way I see it, there were 2 great triumphs, 2 things that I'm proudest of. One is the economic recovery in which the people of America created and filled 19 million new jobs. The other is the recovery of our morale. America is respected again in the world and looked to for leadership.
Det här var Reagans tack och avsked till sina anhängare. De mörka sidorna eller misslyckandena förbigicks helt eller nämndes bara i förbigående.
I've been asked if I have any regrets. Well, I do. The deficit is one. I've been talking a great deal about that lately. But tonight isn't for arguments and I'm going to hold my tongue.
Om sin kanske största utrikespolitiska framgång, det förbättrade förhållandet till Sovjetunionen, sa Reagan att USA måste fortsätta att både sätta tro till och kontrollera vad Sovjetunionen har för sig, men att något nytt har hänt.
My view is that President Gorbachev is different from previous Soviet leaders. I think he knows some of the things wrong with his society and is trying to fix them. We wish him well.
Och som så många gånger tidigare använde Reagan bilden av en lysande stad uppe på ett berg som en bild av USA.
My friends, we did it. We weren't just marking time. We made a difference. We made the city stronger. We made the city freer. And we left her in good hands. All in all, not bad. Not bad at all. And so, goodbye. God bless you and God bless the United States of America.
Det fanns gott om självberöm i Reagans avskedstal, och även om det är mera tillåtet med självberöm i USA än på många andra håll, så framhåller många bedömare idag att det hade varit klädsamt om Ronald Reagan hade varit lite mer självkritisk i sin summering av de gångna 8 åren. Förutom nattens tv-tal har Reagan hållit flera avskedstal den senaste tiden, och det har inte varit tal där försummelser och misslyckanden har dominerat, utan där bilden av ett starkt och välmående USA har målats upp. Reagan har klandrats för att han inte tar ansvar för de ekonomiska bekymren lämnar i arv, och för att han inte tycks se att fattigdomen och de sociala klyftorna i USA har ökat under hans tid. Men det har å andra sidan hela tiden varit Reagans styrka att kunna ge en rosig och optimistisk bild av sakernas tillstånd, och han har sett som sin uppgift att inspirera sina landsmän och återge dem tron på sig själva, på USA och på framtiden, inte gräva ner sig i problemen. Och många amerikaner har uppskattat den här inställningen. När Ronald Reagan nu om en vecka flyttar tillbaka till Kalifornien, så gör han det med en större personlig popularitet än någon amerikansk president har haft under hela efterkrigstiden.
Området det gäller är Bratteforsåns dalgång med en ekskog.
Samtidigt som diskussionen pågår om vilka länder som förfogar över kemiska vapen, påstår nu det amerikanska tv-bolaget ABC att Irak har framställt dödliga biologiska stridsmedel.
Det var en av ABCs Mellanöstern-experter som med åberopande av källor i USA, i arabvärlden och i Israel hävdade att regeringen i Irak både har tillverkat och lagrat stora kvantiteter av ämnen för biologisk krigföring. Fördömandena mot Irak har varit omfattande efter bevisen på hur den hårda regimen i Bagdad använt kemiska stridsmedel mot civilbefolkningen i Iran under det långa kriget och mot den kurdiska minoriteten i själva Irak med tusentals offer som följd. Irak är inte ensamt i världen om att framställa biologiska stridsmedel. Det sker i USA, i Israel och i tiotalet andra länder, men sägs ske enbart i försvarssyfte. Irak förnekade i det amerikanska tv-inslaget genom landets ambassadör i Paris att Iraks regering skulle hålla på med tillverkning av biologiska stridsmedel. Den sortens stridsmedel kan användas för att infektera vatten och luft och därigenom snabbt sprida hårt tärande eller dödliga epidemiska sjukdomar. De flesta av världens länder skrev under en konvention år 1972 om att inte utveckla biologiska vapen eller att hålla dem i lager. Officiellt fick ABC ingen bekräftelse från ansvariga här i Washington om att den amerikanska underrättelsetjänsten känner till Iraks biologiska vapenlaboratorium. Men ABC fick samtidigt upplysningen från Vita huset att spåret inte är fel. Lars-Gunnar Erlandsson, Washington.
Som 20 januari 1989.
George Bush, som idag kommer att svära presidenteden som USA:s 41:e president, sa igår kväll att han inte kommer att försöka forcera fram ett toppmöte med Sovjetunionens ledare Mikhail Gorbachev. Bush motiverade sin inställning med att han inte tror att eventuella framsteg i nedrustningssamtalen bara kan mätas i huruvida det blir ett toppmöte.
Och George Bush är aktuell idag när USA ska byta president, och efterträder ju George Bush Ronald Reagan, som residerat 8 år i Vita huset, och samtidigt svärs den 41-årige senatorn Dan Quayle in som vicepresident, och han kanske inte får det så lätt, rapporterar Lasse Bengtsson.
Mer än hälften av amerikanerna anser att den konservative Dan Quayle helt enkelt inte är kvalificerad att ta över presidentskapet om något skulle hända Bush. Den här mannen jag talade med är representativ.
I hope that George Bush can serve his term in good health and
Jag hoppas att George Bush kan genomföra sin period med hälsan i behåll. Jag hoppas också att alla säkerhetsåtgärder för att skydda presidentens liv kommer att förstärkas de kommande 4 åren, sa den här mannen i Washington. Han, liksom många andra, anser att Quayle är för omogen, för grund i sina kunskaper, och att han har levt för skyddat för att förstå hur vanliga amerikaner har det. Quayle är ju arvtagare till ett stort tidningsföretag, och hans förmögenhet och privilegier, bland annat i samband med att han slapp krigstjänst i Vietnam, blev ju ett hett ämne i valrörelsen. De senaste månaderna har Quayle varit nästan osynlig och istället gnuggats av specialister i utrikes- och inrikespolitik. Quayles styrka anses främst vara hans kunskaper om rustningsbegränsning. Han ser själv sin roll som rådgivare till Bush på ett brett fält, ungefär så som Bush var rådgivare åt Reagan. Dan Quayle kommer att ha ögonen på sig mer än kanske någon vicepresident före honom. Han anses ha mindre än 2 år på sig att visa sig värdig sin befattning. Annars riskerar han att strykas från 1992 års valsedel. Lasse Bengtsson, Washington.
It is my honor to present now the distinguished associate justice of the Supreme Court, the honorable Sandra Day O'Connor, who will administer the oath of office to the vice president-elect James Danforth Quayle.
Senator Stevens introducerad nu alltså den enda kvinnliga domaren i högsta domstolen, Sandra Day O'Connor, som ska förestava eden för Dan Quayle.
I, James Danforth Quayle,
I, James Danforth Quayle,
do solemnly swear,
do solemnly swear,
that I will support and defend,
that I will support and defend,
the Constitution of the United States,
the Constitution of the United States,
that I will bear true faith and allegiance to the same,
that I will bear true faith and allegiance to the same,
that I take this obligation freely,
that I take this obligation freely,
without any mental reservation,
without any mental reservation,
or purpose of evasion,
or purpose of evasion,
that I will well and faithfully discharge,
that I will well and faithfully discharge,
the duties of the office,
the duties of the office,
on which I am about to enter,
on which I am about to enter,
so help me God,
so help me God.
Congratulations.
Ja, och vad han lovade i sin ed som vicepresident var att stödja och försvara USA:s författning mot alla fiender, utländska och inhemska, och att han ska försöka utföra arbetet som vicepresident efter sin förmåga, efter sin bästa förmåga. så sant med Gud hjälpe, som eden slutar. Och så lyssnar vi på musiken.
För politiska teckentydare möjligen ett varsel om att smekmånaden kan bli kort. Att budget och handelsunderskott, läckande kärnvapenfabriker, hemlösa på gatorna och nya kriser i världen snart kommer att förmörka George Bushs himmel. Men inga sådana tankar en dag som denna, när hundratusentals människor hade samlats framför kongressbyggnaden Kapitolium för att bevittna vad som bäst kan beskrivas som världens enda republikanska kröningsceremoni. En ceremoni som till viss del är densamma som när George Washington för 200 år sedan svor eden som USA:s första president. Idag förestavades den av svenskättlingen William Rehnquist, ordförande i USA:s högsta domstol.
I, George Herbert Walker Bush, do solemnly swear.
I, George Herbert Walker Bush, do solemnly swear
that I will faithfully execute the office of President of the United States.
That I will faithfully execute the office of President of the United States.
And will to the best of my ability.
And will to the best of my ability
preserve, protect, and defend the Constitution of the United States.
Preserve, protect, and defend the Constitution of the United States.
So help me God.
So help me God.
Congratulations.
Thank you.
George Bush kommer att vara president i minst 4 år. En ganska lång tid kan tyckas. Men det är egentligen nu och några korta månader framöver som hans makt att bestämma dagordningen, att sätta sin prägel på politiken, är som störst. Det var därför installationstalet, president George Bush första tal, hade emotsätts med stor spänning.
It's a grand day. We cannot hope only to leave our children a bigger car, a bigger bank account. We must hope to give them a sense of what it means to be a loyal friend, a loving parent, a citizen who leaves his home, his neighborhood, and town better than he found it. No president, no government can teach us to remember what is best in what we are. But if the man you have chosen to lead this government can help make a difference, if he can celebrate the quieter, deeper successes that are made not of gold and silk, but of better hearts and finer souls. If he can do these things, then he must.
Det fanns i president Bush tal en ny ton, en betoning av andra värden och andra ideal än de som till viss del präglat Reagans USA. Och tydligare än någonsin en vädjan om en ny enighet i landet. Ett slutgiltigt läkande av såren efter Vietnam.
The final lesson of Vietnam is that no great nation can long afford to be sundered by a memory. A new breeze is blowing, and the old bipartisanship must be made new again.
Och några kommentarer dagen efter presidentvalet, det vill säga den 21 januari 1989.
Och installationstalet George Bush höll igår handlade mycket om det samförstånd och den vilja till samarbete med oppositionen i USA som Bush önskar. Men i hans tal fanns också en uppfordran till det amerikanska folket.
Do these things, then he must. America is never wholly herself unless she is engaged in high moral principle. We as a people have such a purpose today. It is to make kinder the face of the nation and gentler the face of the world.
Amerika måste leva upp till höga moraliska principer. Vi har som nation ett sådant mål idag, sa George Bush och fortsatte. Det är att uppnå ett vänligare land och en mjukare, behagligare värld. Det där är lite av en signaturfras för Bush. Vänlighet, mjukhet efterlyser han och därtill bjuder han samarbete. Mitt i all gala elegans och den feststyra som präglat Washington under några dagar och där allvarlig politik nästan har glömts bort börjar förstås nu uttydningarna av det Bush sa igår när han installerades och när Reagan-epoken avslutades. Bush gick nästan med kollekthoven när han sa att allmänna medel inte kan lösa allt. Människors enskilda insatser är det som behövs. 1000 ljus ska brinna, sa Bush,
och han har också repeterat detta gång på gång. Bush talade som en stor framtidsoptimist. Han påminner väl där om Reagan, som helst har velat gömma undan problemen. Bush betonade vikten av ökat engagemang, ökad omsorg, större aktivitet från enskilda. Det var ett konservativt, idealistiskt, patriotiskt tal som Bush redan har hyllat för i vida kretsar. En god grund för honom själv när den politiska vardagens hårda hud tränger sig på. Lars-Gunnar Erlandsson, Washington.
Och vi kan berätta att det inte bara är titeln och den yttre ståten Bush ärver efter Reagan, utan också vad nyhetsbyrån AP kallar maktens realiteter, nämligen befogenheten att beordra en kärnvapenattack. Det är den väska som innehåller koderna till en sån attack och som bland den inre kretsen går under smeknamnet fotbollen. En militär medhjälpare bär väskan och uppges aldrig befinna sig långt ifrån presidenten.
Så långt USA...
Konvoj. Det visade sig att soldaterna delade ut papper med en inbjudan till gratis tandvård och